varmt välkommen till Yogaprenörpodden. Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Kan du känna igen dig i den här känslan? Du har en arbetsuppgift att göra som yogaprenör. Den är viktig och ska absolut göras ordentligt. Men den är också så himla rolig att göra. Har du någon sån uppgift i din företagsverksamhet? Jag menar, vi har ju så många uppgifter som är superviktiga att göra, men som inte alls är särskilt roliga. Och så finns de där guldkornen. När jag drev egen yogastudio, då var mina gulduppgifter att få piffa i studion. Köpa blommor, skriva små lappar med fina budskap och till exempel sätta på badrumsspegeln. Möblera om lite i butiken bara för att det skulle se lite finare ut. Men också lite mer behind the scenes. Få strukturera bakom receptionsdisken. Skriva ut fina etiketter till pärmarna eller vika filtarna extra fint i yogasalen. Jag gjorde ofta det här när verksamheten var stängd. När jag kanske borde åkt hem istället eller gjort något helt annat. Men det var en sån tillfredsställelse att få gå där med skön musik i lurarna eller kanske en inspirerande podd. Och bara få vara i allt det här som jag har skapat tillsammans med mina kollegor. Idag har jag ingen egen yogastudio, men jag har fortfarande några små guldkorn som jag håller hårt i. Ett av de guldkornen är att få packa breven till mina deltagare på barnyoga.coms utbildningar. Ja, för i utbildningen då träffas vi en hel dag live online. Och innan vi ses, då skickar jag ett paket till varje deltagare. I paketet så finns kompendiet. Antingen för barnyogaledarutbildningen eller tonårsyogaledarutbildningen. Eller båda två om de ska gå båda utbildningarna vid samma tillfälle. Kompendierna, ja, det vet deltagarna om att de kommer att få skicka till sig. Men jag tycker att det är så roligt att få ge lite till. Så jag packar också med en tygkasse i den här fina petrolfärgen som jag använder på barnyoga.coms material. Och så har den barnyoga-loggan tryckt med guld på sig. Den får de som en liten gåva. Men jag skickar också med lite te och god mintchoklad. För under utbildningens eftermiddag så tar vi en gemensam virtuell fika. Och då är det lite kul, det skapar lite mer gemenskap att just dricka samma te och ha en liten chokladbit tillsammans. På torsdag och fredag den här veckan som det här poddavsnittet kommer ut så är det dags för just såna här live-dagar. Och jag har slagit rekord. Det är 56 deltagare på 2 dagar. Vilket alltså resulterar i att jag har packat 56 kompendier, 56 tygkassar, både te och choklad. Och det här, det tog sin lilla tid ska jag säga. Men det var definitivt tid med guldkant på. Varför berättar jag det här för dig då? Jo, för du som har hängt med mig ett tag, du vet att jag pratar mycket om att ta betalt för det vi gör. Att värdera vårt arbete och tjäna tillräckligt med pengar för att få en hållbarhet. Både fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. För en del upplevs det som lite jobbigt att jag pratar så mycket om pengar. Och det här kommer jag och Veve Jäderlund att prata om i dagens avsnitt. Både varför det kan kännas jobbigt men också varför vi måste göra det ändå. Och fastän jag pratar varmt om den ekonomiska hållbarheten så gör jag absolut en hel del uppgifter som skulle kunna effektiviseras och ge mig bättre marginaler. Men som jag väljer att göra ändå. Just för att det tillför någonting till mig som person. Jag älskar att få packa de där paketen. Jag blir superglad när mottagarna tar bilder av vad de har fått och delar. Både i sociala medier eller så skickar de direkt till mig. Att packa paketen är kanske inte det mest ekonomiskt hållbara i mitt företagande. Men det ger mig så mycket själsligt. Vad har du för guldkorn i ditt företagande? Kan inte du skärmdumpa det här poddavsnittet och skriva vad du har för guldkorn eller kanske vad du skulle vilja ha? Och så taggar du Yogaprenor så får jag se vad du har skrivit. För nu ska du få höra dagens avsnitt där jag och Veve pratar om allt från ekonomisk hållbarhet till att tillåta sig att bara få vara sjuk ibland och att ibland kavla upp armarna även om det känns tungt. Vi pratar också om varför det är så viktigt att inte bara jobba på som du kanske gjorde innan pandemin utan faktiskt ta ansvaret för ditt företagande och skapa en hållbarhet. Men gärna med några guldkorn på så att du orkar och vill och kan sprida yogan till ännu fler. Hej Veve!
Hej Angelica!
Hur är läget? Vad händer hos dig?
Mycket. Det har varit en intressant start på året. Det har varit tungt, alltså utbildningsmässigt. Så få anmälningar, vilket jag också förstår. För när min utbildning skulle börja i januari. Och sen hade du och jag ett snack. Och sen så insåg jag att nej men, jag kan inte börja i januari. Jag sova efter ett år med bebis. Och jag kände mig inte redo. Så jag mejlade alla och sa hej, vi börjar februari istället. Och alla var så här, ja, helt okej, vilket var skönt. Men när anmälningarna skulle in så var det fortfarande, det var typ bara slutet andra året, covid, fanns fortfarande massa restriktioner. Så det är en liten och mysig grupp, yogalärarutbildningen som är nu i våren. Och försöker att landa i det och sen så kom kriget och sen så ska jag liksom så. Så det har varit en intressant vår helt enkelt. Ja. Hur, det var länge sedan vi pratade. Jag följer dig som alltid och liksom lyssnar på avsnitt. Men det var liksom du och jag pratade. Hur är det med dig?
Ja men tackar som frågar. Ja vi konstaterade att det var oktober vi poddade ihop senast. Det går undan. Ja men det är jättebra med mig också. Jag provade ju på trenden covid. Ingenting jag rekommenderar. Done that. Klarade mig ganska bra men det tog några snygga 2 veckor i alla fall innan det kom tillbaka. Lyssnade faktiskt på mitt eget poddavsnitt. Det kan ju låta lite spännande men det som jag släppte då förra veckan som var det webbinariet jag höll om 4 sätt att gå online med din yoga. Och då lyssnade jag på det just för att när jag satt där och höll det webbinariet, då hade jag samma morgon tagit testet och sett att jag hade covid. Så jag hade nästan 300 personer anmälda på det här webbinariet. Jag har ju fått höra från andra, man vet inte hur länge coviden sitter i. Jag mådde ganska okej, så jag var så här, jag tar mig till jobbet utan att träffa en enda kotte, gör ingenting, kryper in i mitt lilla hörn och så kör jag det här webbinariet en timme, biter ihop och sen kan jag liksom checka ut. Så att jag hör på mig själv när jag lyssnar i bakgrunden, när jag liksom dippar lite, där rösten inte håller och så. Men det funkar ju. Och det otroligt så här härliga med att känna att jag har hittat en hållbar affärsidé som till och med funkar. Jag förespråkar inte att jobba sjukt, det är inte det jag sitter och gör. Men i det här fallet så kunde jag genomföra den här timmen helt corona-safe. Och sen bara checka ut och så vara sjuk i 2 veckor. Och ha liksom material igång och kontakter igång och inte behöva omboka och så. Så att jag klappade mig lite på axeln för att jag hade bäddat det för att klara det hela. Sen har det varit 2 veckor och varit ganska så trött faktiskt och jag är väldigt, väldigt van att kunna lägga in nästa växel. Jag känner trötthet att komma, jag gör någonting och så lägger jag in nästa växel och kör. Nu har faktiskt inte nästa växel funnits, ska jag säga. Tur i oturen så hann jag dra igång liksom det mesta av kursstarter och så vidare innan det som är liksom den tunga biten så. För att genomföra själva kurserna, där är jag ju kvalificerar mig som gammal i gamet nu så att där det tar inte lika mycket, det ger väldigt, väldigt mycket att vara igång. Och det jag talar om då det är att vi startar igång den här digitala yogaprenörutbildningen 1 mars med 45 stycken som gick till start där vi pratar om hur man blir hållbar som yogaprenör. Där de för allra flesta betyder att man behöver ha online yoga som något komplement eller liksom behöver absolut inte bli en digital yogaprenör på heltid utan som ett komplement.
Det som kommer till mig när du berättar om det, det är att vad skönt det är med hållbart, alltså med hållbart företagande. Och jag undrar ifall som företagare, ifall det går att komma ifrån intensiva perioder. Och mitt svar på min egen fundering är, jag tror inte det. Jag tror vi måste inse att som företagare, för jag har i liksom min egen lilla dvala under liksom vintern sagt, okay, men vart, hur vill jag bygga om yogalärarutbildningen och liksom vad känner jag mig lockad till att utveckla mitt företagande? Och i det här pusslandet och prövandet och kännandet så har jag insett att ibland så har jag fastnat i tanken att jag behöver bara utveckla den perfekta produkten, så kommer jag aldrig mer behöva känna stress, för då kommer den att sälja sig själv. Och sen har jag insett liksom vilken tankesnurra det är. Jag har fastnat i liksom att jag har snubblat på mig själv, för att det spelar självklart så kvalitet är jätteviktigt, och både du och jag tycker att liksom kvalitet är så viktigt, men sen måste jag också sälja den här produkten. Och jag kan göra den säljperioden eller den säljplanen. Jag kan göra den liksom på olika sätt, absolut. Men jag tror att en insikt jag kommit till är att det kommer vara perioder som är mer intensiva och mindre intensiva. Och nu när jag har barn och det är inte bara jag som bestämmer över min tid. Och det är inte liksom, jag är inte ens först om min tid, utan han är först om min tid. Så hur kan jag... Min poäng är där du sa om att inte jobba sjuk. Nej, absolut. Jag tycker inte, liksom, vi ska inte hetsa eller tvinga eller jobba. Det var inte det du gjorde, någon att jobba sjuk. Men vi måste också inse att som egenföretagare så kommer det ibland innebära att du behöver jobba fast du inte vill. Du behöver jobba på obekväma tider och du behöver ibland ha intensiva perioder för att få det att funka. Tror jag. Det är min upplevelse efter 10 år som företagare.
Jag tycker att du tar upp någonting väldigt, väldigt bra där. Om jag tänker så här då, det jag får till mig när du pratar, jag har hittat en tågordning eller ett lunk i mitt sätt, och det här har ingenting med att jag jobbar online, utan jag tänker att man skulle kunna liksom översätta det till vilken form som helst, i form av att säljperioden är ju intensiv, den måste man få säga att den är intensiv. Sen ska man följa såna här mallar av, ja, de är ju ofta amerikansk baserade, vilket jag är så här, det funkar inte så bra här i Sverige, men om man tänker ändå så här, ett halvår innan en stor utbildning ska gå av, nu bara gör jag som ett exempel, ett halvår innan, då bestämmer man sig för så här, okej, den startar det datumet, det ska innehålla det här, man målar med stora penseldragen, det här kommer att innehålla. Sen får man ägna lite tid åt att verkligen liksom sätta copyn, sätta det som är, liksom blir säljet, så att folk reagerar och är så här, wow, det där är ju någonting som jag vill ta del av. Sen kan man ju ha liksom annonser, man kan växa organiskt, man kan jobba med mejllistor, man kan jobba med Instagram och så vidare. Liksom för att få ut det här snacket och prata om att det finns. Men sen kommer det ju komma en intensiv period mot slutet som är så här, nu går vi till start. Sen kommer ju mitt lugn, alltså när den har startat. Jag har ju alltid förberett första tillfället såklart, så att jag drar igång kursen. Men sen, då går jag tillbaka till ritbordet. Och så tittar jag på de här stora penseldragen, jag tittar på vad jag har utlovat i kursen. Jag tittar på vilka jag har fått med mig i utbildningen. Och så börjar jag forma utbildningen utifrån de här parametrarna. Och det här berättar jag för mina yogaprenörer och de får ju hicka allihopa. Va? Säljer du en kurs som inte är klar?
Ja, jag kan inte andas när du säger
nej.
Så.
Okej, okay, bra. Panikångesten då. Wow. Ja, men det är precis så här. Alltså där kommer ju mitt lugn. Nu behöver inte jag sälja längre. Jag behöver inte kasta mig ut alla kanaler. Nu tar jag hand om min grupp. Nu anpassar jag materialet. För jag kan det här. Jag vet vad jag håller på med för någonting. Jag går ju tillbaka till gammalt material om jag har det. Men jag förfinar, jag förbättrar. Jag har ju utvecklats jättemycket sedan jag ledde den här kursen senast. Jag stryker, jag ändrar. Och alla nu som har lett fysiska klasser, det här jag vill trycka på, ni gör ju också det här. Ni säger ju också så här, yoga med mig 10 måndagar våren 2022. Jag tror inte att det är många som har skrivit ner ordagrant vad ni ska säga under de 10 klasserna. Håller du med mig, Veve?
Helt håller jag med dig. Jag tycker inte att det är samma sak. Jag förstår att du är på väg. Och jag känner lite lättnad när du säger så. Men jag känner skillnad också. Eller det jag känner i mig är skillnad mellan att hålla en veckoklass i 10 veckor. Och att nu ska jag hålla en utbildning. Eftersom det är en helt annan investering av tid och pengar. Men jag ser din poäng och jag känner mig lite lugnare när du säger så.
Ja, för då kommer tvisten på det här. Ja, det är en veckoklass. Yoga med mig 10 veckor. Och du som yogalärare är så här, leder ganska mycket på intuition, känsla. Liksom så. Från ryggmärgen som många av oss som har lett i många år gör. Frågan är då om den kursen, den här 10-veckors-kursen, faktiskt är så lätt att sälja i form av vad är det jag får då? Alltså jag som kund, om jag säger, vad får jag på de här 10 veckorna? Ja, det får vi se, säger läraren. Vi får se vad jag känner för att undervisa för någonting. Det kommer man några kunder som säger, gud vad kul. Jag vill ju så gärna yoga med just dig, Vevel, så att jag hänger med dig i 10 veckor och så ser vi var vi landar. Men då måste jag ju ha väldigt mycket förtroende för dig. Jag måste ju känna dig otroligt mycket för att känna att jag lägger mina 1000 lappar på dig och vet att jag kommer få kvalitet. Men jag går ju inte till liksom random yogalärare på gatan och lägger massa 1000 lappar som inte berättar vad vi ska göra.
Alltså Angelica, jag undrar, som alltid. Nej men ja, du har helt rätt. Jag har inte tänkt på det så. Jag blir alltid, när du säger saker, blir jag så här, varför, hur kommer det sig att jag inte har tänkt på det här tidigare? Nej men verkligen. Jag ser poängen med vad vi behöver formulera och liksom konkretisera när vi säljer veckokurser eller veckoklasser. Jag har aldrig behövt göra det. Det är därför jag inte, för mig har det alltid varit typ, det är bara jag som måste yoga i Gnesta. Och sen nu när jag öppnade, under ett år så hade jag studio, då var det liksom folk, de var ju utsvultna på yoga. Så jag behövde bara säga hej, det är yoga, och det är liksom nybörjarkursen blev full och öppen klasskursen, eller man säger, tiden blev också full. Så att jag behövde inte ens, jag har liksom inte behövt göra den delen angående det, men gällande yogalärarutbildningarna så har jag behövt göra det, så jag liksom, därför har jag inte ens sett dem. Men ja, du har helt rätt.
Ja men visst, och ska vi titta då på, du var den enda i Gnesta, där har ju du din nisch och din målgrupp, liksom yogasugna i Gnesta som så. Om du hade gått ut live, online, förlåt, med samma, så, då hade ju du börjat kriget med alla andra som ger yoga. Då hade ju du behövt berätta om så här funkar min yoga, det här är jag bra på, jag är rätt person för den som, ja, och så vidare. Då hade du behövt konkretisera. Så det här är ju skiftet, det som vi pratar om i Digital Yogaprenör. Liksom, vi kan inte bara ta de fysiska klasserna och flytta dem online och tänka att det ska funka. Utan då blir nischen, målgruppen, affärsmodellen blir mycket, mycket viktigare. Men om vi säger att vi flyttar dig från Gnesta till Södermalm i Stockholm. Där det finns liksom 11 yogastudios per kvarter. Överdriver lite grann. Men det finns några stycken. Där hade ju även Veves Yoga behövt berätta vad ni håller på med för någonting.
100%. En annan insikt jag också hade från när vi pratade, det var att jag har förlitat mig på och kunnat förlita mig på min yogalärarutbildning, som liksom, det är den stora, det som du pratar om som high value ticket. Och på något sätt, för jag har pratat med Marie Wigensjö om det här, att så här, på något sätt så har jag haft så lätt Att sälja in min high value ticket, alltså den dyra produkten jag säljer, den dyra tjänsten jag säljer, för att jag är med på Yogobi, för att jag har mina poddar, för att jag har mitt Instagram, jag vet inte varför folk hittar mig liksom. Jag har inte varit aktiv i marknadsförande, jag har bara varit aktiv i att sprida det liksom. Det här är det jag tycker är viktigt, och så har rätt folk hittat mig, tack och lov, men utav slump liksom. Vilket var varför jag tog tiden med dig, för att här, jag behöver bli mer planerad, inte så mycket slump, för att det är sån stress i mig att det är slump. Och då insåg jag att för att komma tillbaka till det du pratade om innan, det här att skapa någonting nytt, att det var sånt motstånd för mig att skapa någonting nytt, för jag visste inte, oj vad vill folk ha, jag som bara har råkat slänga ihop någonting, det har varit så, jag vet liksom inte, massa saker och narrativ jag hade om min egen. Och sen så insåg jag att det är så många som vill yoga med mig, men de har redan gått en yogalärarutbildning, så de vill inte gå en till yogalärarutbildning. Eller de vill gå en yogalärarutbildning, men de har inte råd att gå en yogalärarutbildning nu. Och det här är två olika målgrupper. Vi har ju de som redan är yogalärare, som vill så här, det jag pratar om, att kroppen är olika och hur kan man göra yoga mer tillgänglig utan att liksom alla ska stå på stolar, utan så här, vi kan fortfarande göra vinyasa eller hatha, men vi kan göra den mer tillgänglig, mindre exkluderande. Det är en målgrupp. Sen har den andra målgruppen som är, jag är sugen på att gå en yoga, eller min första yogalärarutbildning, jag vill liksom få en trygg introduktion i yogavärlden. Och jag har liksom tänkt på något sätt att min yogalärarutbildning ska nå alla innan. Ja. Att så här, båda de här målgrupperna, min yogalärarutbildning är till för båda de här målgrupperna. Så här, fast så är det ju inte. Så när jag fick lite hjälp och tänkte något vara till, så kom jag till, okej, men de som vill yoga för mig, min första tanke var, då gör jag en fördjupnings 300 timmars, liksom, en fördjupningsutbildning. Okej, fast det är ju en marknad som det finns ganska många på. Det är en ganska stor investering, både tid och pengar. Och det var inte så många som anmälde sig till det. Och där var det inte min rädsla. Att så här, jag gör någonting. Jag hade inte helt förberett allting, men det var ganska planerat klart för mig liksom, vad jag skulle göra, och ingen anmälde sig. Då blev jag så, vilken tid jag har slösat på det här. Och ingen anmälde sig, och stress, och så måste jag avboka och ha studio och sådana saker. Okej, men om jag drar ner för mig själv. Om jag inte gör en 300 timmars fördjupning, om jag inte bokar upp alla de här datumen, om jag inte gör den här stora makapären, utan gör det en helg, där jag kanske inte får in lika mycket pengar totalt, men jag får in mer pengar den helgen och jag är mer tydlig i min målgrupp. Alltså, jag behövde ju knappt ens, nu har restriktionerna släppt, så det har blivit liksom fler platser, så jag kan ju fortfarande sälja fler, men jag gick ut på Instagram, hej, är du yogalärare och vill fördjupa dig för mig? Skicka din mailadress. Jag tror jag fick 40 stycken mailadresser. Så skickade jag ut dem och sa, hej, bara för att kolla intresset, det här datumet, hur många vill? Typ hälften ville. Okej, då spikar vi det här datumet, då 10 boken.
Fantastiskt.
Och då tänkte jag så här, det tog ju typ ingen energi, eller lite, men då blev jag liksom påminn om det du säger, att så här, men jag kan ju göra, inte slänga ihop som slarvigt, men jag kan ju skapa någonting snabbt, någonting litet. Jag kan ju förnya mig för att liksom bli mer relevant för de olika målgrupperna som följer mig. Och jag behöver inte förlita mig på det här jättestora. Så jag vet inte om det fanns någon röd tråd, men det var det som kom upp när du sa det. Ja.
Vi blir så fast i våra egna huvuden. Vi blir så fasta i strukturer som finns, liksom, befästa strukturer. Att hitta på en affärsidé, om vi hittar på någonting som inte finns på marknaden överhuvudtaget, då är det risky business. Att vara först på marknaden med någonting är risky business. Men att ta någonting som redan finns och paketera om det utifrån vad målgruppen vill ha, liksom, den målgruppen man vill jobba med, där börjar man ju hitta ofta en hållbar affärsidé. Och det du gjorde var ju, du har redan skapat klarhet, om vi nu ska följa min modell lite grann, i att vad vill kunderna ha, vad vill jag göra för någonting, vad kan jag ge, alla de bitarna. Du sätter en strategi i att ja, men det finns inte liksom tiden, pengarna och så vidare, men vi kan klumpa ihop det och jag vet att jag kommer kunna ge mycket. Sen behöver man bygga ett community, och det har ju redan du. För att jag tror att det är ju många som skulle vilja hoppa i dina skor och få ha en YouTube-kanal, poddar, bok. Liksom. Alltså, du har ju jobbat stenhårt på din synlighet, även om det inte har varit en strukturerad marknadsföringsplan. Så är du ju out there. Liksom. Mm. Vilket gör att du behövde bara höja handen och säga, hej hopp, här kommer någonting, är det någon som har lust att? Pang! Och ja. Då börjar du ju tjäna pengar. Om vi nu ska tänka så, nu vet jag inte vad det är för marginal på den helgen. Men om du tänker att du har haft liksom noll marknadsföringskostnader för just den här. Det har varit lite tid, men annars ingenting annat. Då har du ju en marginal. Liksom. Så när vi pratar high ticket value, vi kan ju berätta, det är liksom vårt stora erbjudande som vi erbjuder i vår affärsmodell. Det behöver inte vara ditt dyraste erbjudande, utan det är ju ditt erbjudande som har bäst marginal. Det är de du tjänar bäst på. Så det kan ju vara så att du faktiskt får igång en 300 timmars lång utbildning. Så, men att marginalen där, i och med all insats som du behöver göra med införsäljning och så, kanske inte blir, det kanske blir ditt medium offer liksom.
Och för mig så har det ju varit, det jag har haft är ju min yogalärarutbildning och sen så har jag haft typ samtalsklienter. Jag har behövt två saker. Och jag har varit så fast i det och liksom samtidigt som jag säger det så också, okej, jag har i 5 år försökt bli gravid. I 2 år varit hormongalen på IVF. Sen var jag gravid och sen så har jag inte sovit någonting. Så det är inte konstigt här, när jag tar ett steg tillbaka så bara... Det är fullt rimligt att du inte har haft kapacitet och energi att skapa någonting nytt. Det är helt okej att du har vilat på den liksom kvalitetsutbildning som jag har skapat. Fullt rimligt. Så, men i liksom, stressen som är att och som det blev för mig under... För min upplevelse under covid var att jag fortfarande fick in pengar. Jag fortfarande hade utbildningar, anmält mina utbildningar. Men jag blev så medtagen av att se hur så många av våra kollegor... liksom första typ 2 månaderna. Jag var helt ställd. Och jag menar inte det här för att förminska eller skambelägga någon yogalärare. Utan bara när jag såg första 2 månaderna. Sorgen, förvirringen, kaoset som var hos våra kollegor. I att... Alla mina klasser inställda, jag kommer inte kunna ta ut lön. Och jag blev liksom verkligen så medtagen, jag har inget annat ord, än att folk inte har en hållbar ekonomi, en hållbar affärsidé. Att man liksom lever från månad till månad. Och det här är vår bransch. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen i det. Och det var därför vi skapade yogalärrummet och sen så kom yogaprenörer. Och liksom att det är så fint det liksom vi har kunnat lyfta under den här perioden för att liksom skapa någon slags hållbarhet och hjälpa våra kollegor på de sätt vi kan. Du i företags liksom, aspekt, jag i samla folk och bara prata och lyfta. För det nu, här en liten inflikning. Vad länge sedan det var vi pratade, jag har mycket att berätta.
Vi kör.
Det var en som skrev till mig, för jag pratar väldigt mycket om det här med att ta betalt. Och du och jag också haft samtal om att det finns ju inte en summa som är rätt för alla. Det på, liksom, vad erbjuder du? Är du en storstad, en liten stad? Är det till ett företag, är det till privatpersoner och så vidare? Men jag pratade ganska mycket om det här med att ta betalt och vikten av att liksom skapa hållbarhet i vår bransch. Och då är det en person som följer mig på Instagram som skriver till mig. Hen är inte yogalärare utan hen är hälsoansvarig på sitt företag. Och säger att vi har haft en yogalärare här och nu har yogaläraren valt att liksom justera sina priser. För att liksom den har varit här i 3 år, den vill höja. Så den gick från typ 1500 till 5000. Jag var så här, det kanske var ett litet högt pris, men alltså är det högt kliv, men heja yogaläraren som ser sitt värde. Och då säger personen som skriver till mig att jag vet att det är viktigt och jag vill inte prisdumpa er bransch och jag vill betala över värde, men det är lite för högt kliv från 2000 till 5000 var det. Och de som är mina kollegor, de säger, men då tar vi en annan som bara vill ha 1500. Och jag vill liksom jag vill tänka igenom det här, för det kanske är det inte den yogaläraren vi har haft som vi ser kvar, kanske är 5000 för mycket, men hur kan jag liksom, vad tänker du, vad är ett rimligt pris, och liksom ställer massa frågor till mig. Och då kände jag att alltså wow, vad fantastiskt att någon som inte är yogalärare försöker liksom hjälpa oss, inte som att bistånd eller donation, utan mer jag vill hjälpa till att bidra till att ni stärker er bransch, jag ser ert värde. Så det tycker jag, alltså det är någonting som jag tycker att vi gör. Du, jag, Johanna, yogaprenör, yogalärarrummet, i att vi lyfter med frågorna så yogalärare börjar tänka, men också andra börjar tänka att det här är en tjänst vi värderar.
Helt rätt. För där har vi också strukturer, om man nu ska kalla det. Liksom, jag sitter nu med nya deltagare i digital yogaprenör som säger men det är så svårt att ta betalt i hälsobranschen. Så bara, okej, ge mig hard facts på när det har varit svårt att ta betalt. Och då visar det sig att det är inte jättemånga som har stött på det själva, utan det finns liksom ett snack om Absolut. Att det är svårt. Men det är en sanning också. Men ibland kan vi bara bli färgade av att det är svårt, och så lever vi med den sanningen, så att säga. I det här fallet, med det som du berättar om nu, då skulle jag säga att go den yogaläraren, såklart, fantastiskt som höjer, men hen har gjort en miss. Och missen är att vara en fullskalig företagare i form av att inte bara höja priset utan ta med dem på en förädlingsresa. Nu har vi jobbat tillsammans i 3 år. Jag ser att vi kan justera det här, vi kan förbättra det här, jag kan lägga till det här, och därför så är mitt förslag för nästa termin det här priset, men ni får det här. Då hade säkert inte den här hälsoansvarige liksom reagerat på samma sätt.
Alltså, bara en inflikning. Kanske, men från 2 till 5 000, det är ett jättekliv för timpris. Heja dig som ser ditt värde, men det är ett, då kanske 2 till 3 000, 2 till 3 500 och sen liksom inte höja var tredje år utan höja varje år kanske också är det jag vill lägga till. Du kanske hade kommit dit, jag var tvungen att bara...
Ja, nej men alltså, det. Och det är det jag menar, när det bara blir en ökad prislapp så blir det så här, vad liksom? Mm. Det kanske är så att hon skulle kunna fylla det med så mycket värde så att det finns ett värde för 5 000. Eller att man får säga någonting annat. Så här, nu, min affärsidé har utvecklats, min verksamhet har utvecklats. Jag vill väldigt gärna vara kvar hos er och jag kan erbjuda det här. Men då är det här priset som gäller. Hur ställer ni er till det? Och det kan ju också vara så här. Jag har också en annan lösning för 4 000 så kan ni få in en annan yogalärare och så tar man in en kollega och så skär man emellan en tusenlapp och så får man 1 000 kronor i månaden. Jag bara säger att det finns en massa olika sätt att tänka det på. Det är inte, alltså vi får inte gömma oss bakom prislappen att vi bara så här, nu ska vi ta mer betalt, släng fram en siffra, ducka. Verkligen inte. Sätt dig i första rummet, berätta, utveckla, prata vidare. Kanske göra en tvåstegsraket som du sa. Så här, nu har vi tagit det här priset. Jag kommer behöva ta 3 000. Och till nästa år så blir det 4 000. Kan vi diskutera kring det? Ja.
Jag vill också, när vi pratade så kommer jag tänka på en tråd som var i yogalärarrummet om en person som skulle hålla klasser för företagare eller för PT-kund. Ja. Hen skulle hålla för PT-kund och åka hem till PT-kunden. Mm. Och frågade då liksom om priser. Och då så kom det lite en del liksom som vi pratar om, lite generellt så här kunde tänka så, när det så kom i specifika siffror. Och en av dem som sa 1 000-2 000 i timmen. Och heja hen som tar 2 000 i timmen. Men hen jobbar också på Östermalm. Mm. Och då sa jag det att liksom, jag önskar och jag hejar alla som tar 2 000. Men där behöver vi återigen vara realister. Inte i att underskära sitt eget värde och kanske så att du vill rikta dig till personer som har en högre inkomst. Men där jag bor i Gnesta så skulle inte jag kunna ta 2 000 i timmen. Alltså det finns väldigt få här som skulle kunna betala 2 000 i timmen. Och för att fortsätta mitt resonemang då innan du kom in, Angelica. Absolut. Så handlar det om att så här, vilka riktar jag mig emot? Och kanske är det så att du skulle kunna betala mig 2 000 en gång. Men vill jag ha det återkommande? Är det värt för mig att ta 1 000 kronor och då får det återkommande? Eller ta det en gång för 2 000? Är det, om jag riktar mig till flera och tar 500 kronor i timmen, då måste jag jobba fler timmar. Ifall jag höjer upp och 2 000, då behöver jag jobba färre timmar för att komma in i samma, liksom, för att nå upp till samma summa. Så att det är ju flera faktorer som påverkar än bara så här, 2 000. Ja, absolut. 2 000 är lätt att ta på Östermalm. 2 000 är inte lika lätt att ta i Gnesta. Så att det är flera faktorer, tänker jag, som påverkar i vad som gör rätt siffra. Vad tänker du?
Jag tänker så här, det är inga knasigheter med det du säger. Jag skulle bara vilja vända hela Yoga Sverige och faktiskt stryka den debatten överhuvudtaget. Nummer ett så skulle jag vilja be med ett stort hjärta till alla som skriver i yogalärarrummet och i Nordens yogalärare. Så här, om ni skriver, ger en siffra, så skriv varför ni ger den siffran i så fall. Jag tar 2 000 kronor. Jag befinner mig i det här området. I de 2 000 kronorna så ingår det här. Men inte det här. Bla, bla, bla. Alltså utveckla det. Det är till hjälp. Jättemycket hjälp. Men att skriva, ta 1 000 kronor. Det är liksom så här. Det är nästan att sprida liksom något dåligt skulle jag vilja säga. För att... Jo, men för jag är med på att prata siffror. Men berätta vad som ingår eller inte ingår. Så det är den biten. Ja. Siffror är suverän. Nu kommer grejen. Om ni tar papper och penna, ett Excel-ark. Kollar hur många timmar som du kan jobba i ditt yogaföretag per vecka. Kan, vill. Kollar hur mycket pengar du behöver få ut på kontot varje månad. Nu pratar jag alltså inte bara då när du jobbar vår- och höstterminer. Utan varje månad. Ungefär som en anställd då. Och räknar om det till hur mycket pengar ditt företag behöver dra in efter kostnader. Och nu vet jag att du har gjort någon uträkning på det där. Men jag kan ge ett exempel som jag brukar ge. Och det är om man vill ha 20 000 kronor på sitt konto skattat och klart. Det är ju jättemycket för en del. Jättelite för en del. Men vi tar 20 000 in på kontot den 25 varje månad. Eller vilket datum du nu väljer. Året runt, det täcker dina privata kostnader, det gör att du kan ta familjen på semester, att du kan spara till pensionen, ja, allt rubb och stubb. Man brukar generellt räkna på 1,6, att man liksom gångrar, multiplicerar 20 000 med 1,6 för att se vad den lönen kostar ditt företag. Så då landar man någonstans, jag kan säga fel, jag tror det är 384 000. Jag har sett de här siffrorna ett par gånger. Sen tar du kostnaderna i företaget. Vad har du för kostnader i det? Och då har jag en uträkning med 10 000 i månaden. Det kan ju vara jättehöga kostnader för en del och jättelåga. Jag satt med en yogastudio med 50 000 i månaden i hyra och sen alla andra kostnader på det. Men 10 000 då, så. Då landar man på någonstans runt 50 000 kronor i månaden som det här företaget behöver dra in. Och sen är det lite olika vilka momssatser vi belastas med, hur vi jobbar och så vidare. Men jätterunda slängar pratar vi nu, 50 000. Där har du ju då, du har 50 000 som måste in varje månad. Som du behöver fakturera, få folk att swisha dig, få folk att köpa via din hemsida eller vad du nu gör för någonting. Och så tittar du på dina timmar, hur många timmar du kunde vilja jobba. Där får du ju timpris. Där får du ju ett timpris på vad du måste få in för att få kunna betala dina kostnader och få ut 20 000 på kontot.
Nu sitter jag med min räkna här. Mm. Och du, jag har kollat det. Angelica har helt rätt sina siffror. Om 50 000, vad är det, 40 timmar i veckan? Eller
hur, ja, 160 hur, på en månad brukar man säga.
Nu säkert på en månad. Mm. Då är det 312 kronor i timmen.
Precis. Mm. Då jobbar vi heltid om vi tycker att 40 timmar är heltid. Också en struktur man kan ifrågasätta. Är det 40 timmar som man ska jobba eller inte?
Det är också, den jag vill inte jobba 40 timmar. Jag vill jobba typ halvtid. Och då skulle jag dra in 625 kronor i timmen.
Ja.
Då tänker jag också, det du kommer komma till här som många glömmer bort, är att du kan inte jobba aktivt. Du kan inte dra in. Du kan inte ta en avlönad timme.
Tid. Ja,
tack så mycket. Du kan inte debitera varje timme, utan det kommer vara admin-tid som du inte kan debitera. Och då måste de här 625 kronorna komma in från de andra eftersom jag sitter den här timmen och pratar med dig eller marknadsför eller gör admin eller planerar. Det är inte någonting som jag kan debitera någon för, och därför måste jag lägga den debiterbarheten på de andra tiderna.
Ah, absolut. Jättekul om det finns ett ord som heter debiterbar tid. Men jag eller debiterbarheten, vad sa du? Jag tyckte det var suverän. Jag tar det direkt. Det jag tänker då, exakt det. En riktigt bra konsult som jobbar, då brukar, om jag är anställd som konsult på ett stort företag, då brukar man säga ungefär 70% debiterbar tid är en bra relation. Liksom. Så även på ett företag där det liksom kanske till och med kommer in kunder, så säger man så här, men, ja, 70% det är bra. Liksom. Det finns de som pushar sina konsulter till 80 eller något liknande, men 70 är liksom bra. Och då tänker vi att då är det riktigt slipade människor som har en massa hjälp i ett stort företag. Liksom. Jag skulle ju vilja sätta den gränsen på någonstans 50% för en hållbar yogaprenör. Alltså, om vi tänker då att vi jobbar heltid, 40 timmar i veckan, då är det ungefär 20 timmar i veckan som vi behöver, som vi ska dra in allting på. Och då är det ju 625 ungefär då, din timpenning. Och eftersom du vill jobba halvtid, då är det 20 timmar, då ska du dra in ditt på 10 timmar.
Du ser.
Mm. Då börjar vi prata 1200-1300 spänn i timmen istället. Sen är det ju så att både din och min värld så svänger över året. Det är inte jättemånga som går på yogalärarutbildningar på julafton eller sådär. Så vi behöver ju fördela det här över året, vilket gör att vi kommer behöva ha några sådana, nu kallar vi för high ticket här, eller premiumerbjudande, där vi har högre marginal, där vi faktiskt kan dra in stora pengar på en mindre insats, så att säga, ha en riktigt, riktigt hög timpenning på vissa saker. Och sen då göra allt det här extra jobbet. Men jag brukar ju säga, jag tänker att min arbetstid, varje timme jag jobbar för min firma så kostar det 1000 kronor för firman. Det är bara en sån enkel siffra jag har i huvudet. Så när du och jag säger, ska vi sätta oss och podda tillsammans? Då räknar jag så här, nu brukar ju du och jag trevligt, så vi behöver prata lite innan och lite efter. Så att så här, ja, men säg att jag sätter av två timmar i mitt huvud, liksom, då är det 2000 kronor. Då tänker jag, är det här värt mitt företag? Är det någonting jag ska satsa på? Ibland kan det ju vara liksom totalt bara jajamän, för det är fruktansvärt roligt, kul, utvecklande. Det kan vara en chansning, det kan vara att prova någonting nytt och så vidare. Men när någon hör av sig till mig och säger, kan vi göra det här eller det här? Så är det så här, det här ger ingenting, för, inte på någon av de här parametrarna. Nej. Och då har det kostat mig 1000 kronor. Så då får jag säga tack, men nej tack, på ett trevligt sätt, så att säga.
Och det jag vill lägga, det som kommer upp på mig när du säger det, som jag verkligen vill trycka på, det är, jag tror vi pratade om det förut, det känns som att jag upprepar mig, men
det får man göra.
Att jag och du driver ju företag för att vi älskar det här, för att vi vill ha kul när vi driver företag, men vi vill också, alltså det är inte kul, okej, jag backar. Jag kan ibland fastna i att det låter som att så här, det är bara pengar när det handlar om, att det liksom bara få in pengar. Och det vill säga, huvudsaken varför jag driver företag är inte att liksom dra in pengar. Varför jag driver företag, det är för att jag mår bra, jag kan disponera min egen tid, jag älskar det jag gör, träffa människor som motiverar mig, som fyller med energi. Jag älskar det jag gör. Samtidigt så skulle det inte vara kul om jag hela tiden gick oroa mig med pengar. Det skulle inte vara hållbart om jag inte kunde ta ut lön. För att i min relation så studerar min man. Så jag är huvudförsörjare för vår familj. Så ifall inte jag får in pengar, hur ska vi då äta? Hur ska vi betala hyra, lån? Hur ska vi liksom så? Så att det är så viktigt. Och det var det här, liksom när covid kom och den här medtagenheten över hur många av våra kollegor. Och jag har verkligen... Jag har inte haft koll på företagande. Jag är så tacksam att det har löst sig för mig. Och att jag har lyckats ta ut lön. Och det har gått bra innan jag fick typ en tankeställare. Men i vår bransch är många som förlitar sig på att deras kärlek till yoga är tillräckligt. Att deras kärlek till, deras passion till, deras önskan att sprida det här fantastiska till andra. Att det skulle vara tillräckligt. Ja, det kanske är tillräckligt som gnista, som start eller som motivator när du sitter där med din jävla bokföring och det är skittråkigt. Mm. Eller den delen som du inte enligt Angelicas rekommendation har gett till din revisor. Men liksom för att det ska vara hållbart, för att du ska vara hållbar, för att du inte ska brinna ut, för att du ska kunna fortsätta dela det här vidare, så måste det finnas en hållbar affärsplan. Och det var det, alltså... Jag hoppas, jag tycker mig se att det har blivit fler som har börjat tänka till. Att okej, för att jag faktiskt ska kunna fortsätta med det här. För att jag inte ska brinna ut. För att jag ska kunna spara pengar. Kanske köpa någonting som inte är bara mat och förnödenheter. Så behöver det finnas en hållbar affärsplan. Och jag antar att du också, Angelica, har haft tillfällen i ditt företagande, som typ nu för mig den här våren, det är bara 6 anmälda, det här är inte, alltså jag behöver egentligen fler, men då får jag göra någonting annat, men att liksom det kommer perioder då det är stressigt, och tänk att leva det hela tiden, att aldrig ha tillräckligt med pengar, att alltid behöva kämpa och liksom jaga efter att få in pengar, alltså dränerande, då är det inte kul, då finns det ju ingen kul, då kan du gå tillbaka till det jobbet jag hade innan.
Verkligen. Vi måste ha guldkant på ekonomin för att vi gör så mycket annat slit. Det är bara det kommer. Jag skrev ner 3 saker här jag vill lyfta, för jag är med dig på alla de här. Jag tänker, det finns någonting som känns läskigt med att prata pengar, och jag tror säkert att det finns de som liksom efter våra samtal och kanske följer med mig och säger, nej men det finns bara en pengadrivenhet i den. Och då får man liksom, då får man ta det själv. Vi lever i ett samhälle där vi betalar för saker och ting. Vi lever i ett monetärt system. Så vi på något sätt får byta ställe att bo på. Om vi inte vill förhålla oss till pengar. Men att sova dåligt för att man är orolig för pengar. Det är bland det värsta som finns att göra. Och mindervärdskomplex gentemot en partner. Att leva på någon annans ekonomi. Att ha, det stod, jag tror det var Veckorevyn som skrev nu det här med på internationella kvinnodagen. Att vara bara 43% av kvinnor som har fuck off pengar. Det vill säga, nu tar jag mitt pick och pack och går. Om det är från jobbet eller om det är från hemmet eller vad det nu är för någonting. Fuck off pengar är... Det är så självförtroendehöjande. Det är ett så otroligt sätt att vara snäll mot sig själv.
Jag tänker också på jämställdhet. Du ska fortsätta. Jag vill bara att liksom, för det triggar mig när du säger att leva på sin partner. För att det kan ju också vara så att man har kommit överens om att så här, jag tar hand om det här. Liksom, man har sin egen upp. Det är inte ett moraliserande från varken dig eller mig. Jag ville bara, det var något som triggade mig. Men det är också en jämställdhetsaspekt vi inte kan bortse från. Att kvinnor lever kvar i sina relationer. Och det finns ju män som gör det också. Men i stor del så lever kvinnor kvar i sina relationer för att de inte har råd att lämna. Det är ett problem.
det är ett enormt problem. Och framförallt då om man inte trivs på sin anställning. Man bidrar i förhållandet liksom ekonomiskt. Men man trivs inte, man mår inte bra, man känner att det här inte funkar. Man vill vara, man är yogalärare, vill bli yogalärare, man vill jobba som yogaprenör. Då är väl pengarna jätteviktigt för att få det att funka. Sen kan man ha liksom alla överenskommelser i världen hur man fördelar sin ekonomi. Inga knasigheter med det. Det är ju som att tänka som en investerare till exempel. Men det gäller ju att ha... Jag coachar ju en del, det är kvinnor, det kan vi ta som liksom år ut och år in inte drar in några intäkter i sitt företag och får höra det från sin partner. Du som bara går och lallar runt i dina yoga tights. Vad gör det med ens självförtroende? Vad gör det med vem man visar upp att man är för sina barn? Hur tar man sig, hur går man ut och blir synlig och blir en stärkt företagare? Så att det är ju, vi har en lång skala på den här. Men pengar är ju en sån del. Och sen, jag menar, att kunna köpa den där saken till sina barn. Att de kan göra samma sak som sina kompisar. Eller att du själv kan åka med på någon retreat som dina kompisar ska åka med. Så inte du blir yogaläraren som aldrig får åka på något retreat till exempel. Det är många aspekter av det där. Jag tänkte att jag ska gå till mig själv. Att i sista november i fjol, då slog jag mitt årsmål för ekonomin. Och var så här, wow, vad härligt. Ska jag nu satsa i december så att det blir ett ännu bättre mål? Vad roligt så. Och så blev min son sjuk och så fortsatte det med sjukdomar hela och så var det julafton och så var det, och jag kunde luta mig tillbaka och vara så här, nu har jag två val. Jag kan känna mig stressad över situationen eller så har jag ju faktiskt gjort min läxa. Jag har dragit in de här pengarna, jag kommer sluta på mitt mål, inte över målet, utan jag kommer sluta på målet. Och det är okej, för nu kan jag liksom genomleva, uppleva, njuta av att i december inte behöva känna stressen. Utan istället ladda för att komma igång i januari. Eller 2 veckors covid. Att inte känna vild panik för det. Utan jag låg absolut i soffan och småjobba och svara på lite saker och så. Men jag kunde också bara dra igen och sova när det behövdes. Jag visste att jag kunde betala räkningarna, jag visste att min lön skulle landa på kontot. Det är ju... Den som uppfattar mig eller dig eller det här samtalet om att det är en pengakåthet som ligger i det. Den får tänka om, tänker jag. För att vi måste fortsätta prata om det här. Vi måste liksom... Ja, gillar man det mig, så får man byta kanal.
Ja, och för mig också när du pratar om att liksom, kunna vara sjuk. Kunna vara avslappnad i att vara sjuk, kunna vara typ som när jag sa åt mitt gäng, jag måste ta januari, jag är så trött. För sista helgen på min utbildning i höstas, då sa deltagarna, du ser trött ut. Jag var, jag älskar det jag gör, men jag ville inte vara där. Och liksom, det var också i mig att så här, jag kände som skuld över att jag inte vill vara här, men jag vill sova, jag är så fruktansvärt trött. Och samtidigt som företagare så hade det inte blivit möjlighet att jag inte skulle liksom, för det är också när man liksom har en utbildning som är över ett halvår, har utbildningen börjat så kan man inte bara pausa den, utan du måste göra klart den. Har du bara en helg så här, ja, men typ jag härdar ut eller liksom jag gör den här, går och gör den här föreläsningen så bra som jag kan och sen kan jag vila. Så för mig är det så viktigt. Jag tänker nu när vi pratar så ser jag att blå himmel och sol ute, så när vi är klara så kommer jag, då har jag möjlighet att idag så har jag liksom, jag kan jobba ifall jag vill, jag har också utrymme att gå ut och sätta mig på altanen och höra fågelkvitter. Alltså det är varför jag gör det här, det är varför jag driver företag, för att inte behöva vara instängd på ett kontor för att någon har bestämt att vi ska jobba 8 timmar om dagen, vilket så här, tack och lov vi bor i Sverige, det finns de som har det värre, absolut, men jag vill inte jobba 8 timmar om dagen för att någon sa att vi ska öka takten och ha högre produktivitet. Jag vill kunna gå ut när solen äntligen har återvänt och lyssna på fåglarna. Det är varför jag gör det här. Och det är varför jag behöver ta 625 kronor i timmen, fast varannan timme, för att jag vill bara jobba 20%. Liksom, det är varför det är så viktigt för mig.
Och det är ju det här mindshiftet kommer att gå ifrån att byta sin tid mot pengar till att börja byta sitt resultat mot pengar istället. Jag kan gå en helg med dig, jag betalar en viss summa pengar och jag får ett resultat i form av att jag utvecklas som yogalärare, blir tryggare, jag får de här grejerna som du har utlovat. Du sitter inte och räknar på timpenningen. Jag tar in 10 personer, jag ska jobba så här många timmar, då blir priset på utbildningen det här. Utan du sätter ett värde på utbildningen, värdet som jag som kund, det är ju här gissningsleken kommer igång, men värderar jag helgen med dig för 3 000, 8 000 eller 30 000 kronor? För att det kan vara så att en helg med Veve är värd 30 000 om du levererar exakt det som jag behöver för att gå ut och fortsätta göra min grej. Mm. Och det här kommer, så där kanske vi binder tillbaka det till, vad kostar en privatklass? Ja, det beror ju på vilket värde du ger. Det beror ju på vad resultatet är. Och det är kanske där jag vill, varit en lång runda runt här. Att det finns säkert ett par individer i Gnesta med omnejd som lever ett sånt liv där det är värt 3 500 för att få en yogalärare som står klockan 5:30 på morgonen i ens vardagsrum och levererar högkvalitativ yoga. Med kanske möjligheten att man får avboka samma morgon. Eller alltså att man köper sig någon tjänst kring det här. Så att jag till 99% får till min yoga, för det är så viktigt för mig i det livet jag lever. Att det är värt de pengarna. Eller det är inte värt mer än 500 kronor för mig att få yoga hemma i mitt vardagsrum. Ja, men då behöver jag hitta en lärare som får in det. Som bara jobbar. Som tycker att det är okej att göra det. Men jag har svårt att se att den 500 kronors yogaläraren har en hållbar ekonomi. Säg att den jobbar heltid med någonting annat. Har inkomst, allting fixat och klart. Tycker att det är skitkul att göra en privatklass. Och få 500 kronor minus moms. Får ut 150-180 kronor på kontot. Och tycker att det är jätteroligt. Det är okej. Okay. Det är inte det vi sitter och bedömer här. Möjligtvis att man får ta sig en funderare då. Vad gör du för yogaläraryrket, så att säga. Men det borde finnas majoritet som ligger på det, liksom det hållbara stadiet, så att det bara finns några som tar så där lite pengar. Och de kommer ju alltid finnas. Det går ju alltid att klippa sig för 150 kronor bredvid den som tar 3 000 kronor för en klippning. Det är inte grejen. Vi får inte som yogalärare, som yogaprenörer, gå in och liksom skylla på marknaden. Utan vi behöver ta eget ansvar. Det finns gratis yoga. Det finns de som inte tar betalt. Det finns de som skyller på någon annan. Liksom alla de här grejerna vi är ute efter. Stöter på i yogavärlden. Så det är inte de strukturerna vi förhåller oss till. Vi lever i ett modernt yogasamhälle. Be the change, så att säga.
Jag tycker huvudet på spiken. Vi kan inte skylla på andra. Och samtidigt är jag alltid den som ska, nu ska vi kontextualisera och titta på strukturer som finns. Och liksom, det är jätteviktigt. Och vi har gjort det under samtalets gång. Att så här, var bor du? Vad har du för möjligheter? Har du bil? Har du inte bil? Kan du ta emot folk i ditt hem? Måste du hyra den någonstans? Vad har du för erfarenhet? Alltså det finns så många saker som påverkar vad just du kan ta i arvode. Men det jag tyckte liksom, det som verkligen i mig på, alltså på ett bra, inte på ett rätt, det är att vi kan inte skylla på andra. Du får ta ansvar för din situation, tycker jag är jätteviktigt liksom att ta med.
Ja, men den är ju där, och där kommer det tredje. Jag skrev tre saker och hållit i dem här. Det tredje, för jag var ju liksom du helt förskräckt av vad som hände med Yoga Sverige när covid slog till eller restriktionerna påverkade oss så mycket. Det är ju nu är restriktionerna borta, men varken du eller jag eller någon annan kan vara säker på att det är för evigt. Nu kan man väl tro att det går åt ett bättre håll, men vi kan inte svära på att vi inte kommer bli påverkade igen. Det är väl snarare så att på något sätt kommer vi bli påverkade någon gång av någonting annat. Vad gör du nu för att bygga upp ditt företag mer hållbart över tid i form av att ha de här flera intäktsbenen, att inte lägga alla ägg i en korg. Här pratar jag ibland emot varandra. Vi måste också fokusera, vi måste också ha en plan med vad vi gör. Men just liksom bygga upp det. Och nu när Digital Yogaprenör började, då hade jag ett antal personer. Och nu försöker jag komma ihåg datum. Restriktionerna släpptes ju i början av februari, var det? Ja. Säg att det blev en månadsglapp ungefär mellan Digitals yogaprenör börja och när restriktionerna släppte. Och där hade jag kontakt med ett antal yogaprenörer som sa att jag ska absolut gå Digital yogaprenör. Men så släppte restriktionerna och de bara, jag har inte tid att gå Digital yogaprenör, för nu ska jag bara jobba och ta ikapp och komma igen och så vidare. Och alltså verkligen så, all heder, bra. Vi måste vara ordningsamma med vår tid. Men vi måste ju som företagsledare med vd-hatten på göra en halvhalt och se, vad är det vi går tillbaka till då? om jag gör exakt samma sak som jag gjorde innan covid och bara ska gasa på det, har jag liksom tagit med mig något, har jag lärt mig något av det, har jag liksom skruvat på, och det är det ju flera som har gjort med din hjälp, med vår hjälp, med liksom, eller sin egen hjälp. Men om man bara går tillbaka till och jobbar som innan, då är det lite risky business.
Jag håller med. Jag tänker också att, jag vet inte om vi sa det innan vi satt på inspelningen eller om vi sa det under inspelningen, men just det här att vi lägger så mycket tid och pengar på olika yogakurser, yogautbildningar, yogakurser, och liksom, jag har fullt förståelse för det vi älskar. Men så här, värdet i att skapa sig kunskap, hur det är att driva ett företag, vad det innebär att driva ett företag. För mig har det varit så tydligt under covid att så här, det här är någonting jag vill prioritera. Jag vill göra en plan, en strategi för mitt företag. Och jag vill ha utrymme så att jag kan kalibrera om, och jag kan, det här funkar inte, eller jag vill byta, eller liksom, oj, som jag känner nu att jag har ju mina yogalärarutbildningar, men jag går ju mer och mer mot samtalsklienter och liksom kalibrerar in i kompass, och det är det som jag vill utveckla. Okej, vilken avvägning behöver jag göra? Kan jag fortfarande driva min, få in samma intäkter gällande min, liksom från min yogalärarutbildning och ha tid över, eller behöver jag kanske bara göra en yogalärarutbildning om året och sen göra något annat? Liksom, vad behöver jag göra? Och det är också att det ska finnas tid till administration, tid till att kalibrera, tid till att tänka och planera och strukturera. För om vi bara planerar in att jobba hela tiden, ha debiterbar tid hela tiden, då kommer det inte finnas tid till administration, och då kommer du inte kunna liksom växla om eller byta om eller parera eller liksom skapa mer hållbarhet. Och ja, jag hoppas så innerligt att folk lyssnar på det här avsnittet eller på andra avsnitt, eller liksom tar samtal med kollegor omkring, för att vi kan inte gå tillbaka, som du säger Angelica, vi kan inte gå tillbaka till där vi var för 2 år sedan, där liksom inställa klasser en månad innebär att du inte kan ta ut lön. Mm. Jag tror inte någon vill gå tillbaka till det.
Nej, men det tror inte jag heller.
Men omedvetet, så, jag förstår vad du, alltså, som du säger, så här, nu måste jag jobba. Ja, absolut. Men går du tillbaka till som för 2 år sedan, så kommer du vara lika skör liksom, och utsatt som för 2 år sedan.
Ja. Och det går... Det blir sånt brandtal i det här, men alltså, vi måste ju förstå vilket otroligt verktyg yoga är. Det är ju därför vi går på de här utbildningarna, för att vi blir helt uppfyllda av det här. Wow, det kan hjälpa till med det här, jag upplever det här, jag ser att mina kunder hamnar i det här. Alltså, vi får ju alla de här ruscherna när vi är så här, det här är ju helt otroligt vad det är vi jobbar med för någonting. Och det vill vi ju inte liksom sitta på, vi vill ju sprida det till andra. Det är ju otroligt många andra som driver ett företag med en affärsidé som är liksom inte så kul. Alltså så här, vi hjälper till med bla 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 eller någonting, men det är inte jätteroligt liksom själva grejen. Vi kan ju åstadkomma otroliga saker med att sprida yoga till människor, vilken målgrupp som helst eller i vilken form som helst, fysiskt, online, tonåringar, inspelat, ja men jag vet, rubb och stubb. Själva affärsidén yoga är en otroligt bra idé. Men det är vårt jobb att sätta på oss en vd-hatt, ta reda på vad vi brister i kunskaper, vad vi behöver lära oss mer av, för att kunna paketera det, för att kunna hitta vårt sätt, vår affärsmodell, vår prissättning, hur vårt år ska se ut. Om jag är jättedålig på att jobba på höstarna, ja, men då kanske jag kan planera upp mitt år så att jag har en lugnare period precis på hösten. Eller vad det nu kan vara. Jag skojar med mina yogaprenörer förra veckan. Jag har ju en kompis som på riktigt startade ett företag för att han avskyr den lilla tingesten väckarklocka. Han bara bestämde sig när han var typ 18 år. Eller direkt efter gymnasiet blir det ju då. Det kan inte vara så att mitt liv ska styras av en väckarklocka. Det kan inte vara det. Så han bara, jag måste kunna göra någonting som gör att jag kan leva utan att ställa väckarklockan. Så startar han ett företag där han har anställda. Ingen börjar före 1 på dagarna.
Oj!
Man jobbar eftermiddag och kväll. Vad anställer han för människor? Kvällsmänniskor. Sådana som vet om dem.
Mig skulle han inte anställt. Jag vaknar ju 4 liksom. Jag vill ju vara klar vid 1.
Ja, du kanske inte är hans kund heller. Nej. För du skulle bli irriterad på att supporten inte finns förrän 1. Men tror du att han har en målgrupp? Jajamän. Det finns jättemånga som hatar väckarklockor.
Som tycker, och förstå hur många som behöver kundtjänst när de kommer hem efter jobb. Vilken briljant idé!
Briljant idé!
Oh my lord! Ja.
Varför kan vi inte använda... Och då hade inte han ens en bra affärsidé. Alltså, utan han hade bara en struktur han ville liksom lägga den i. Och så tänkte han, det måste finnas fler som jag. Du som yogalärare, pratade dig som lyssnar. Vad är dina grejer? Liksom, när yogar du mest bäst? När får du ut bästa? Kan du paketera det som verkligen gör något för dig och nå jämlikar? Och bara få jobba med den biten av yogan som du tycker är allra, allra roligast. Här börjar det bli kul. Alltså, sånt här kan jag ju gå igång på något otroligt. Jag sa till Veve innan vi tryckte på inspelningsknappen. Jag är lite trött idag, men jag brukar få energi av att prata. Nu är jag igång. Nej, men det, liksom... Ja, men jag säger det en gång till för jag tycker att det är bra. Yogan är en strålande affärsidé. Den behöver bara liksom förädlas för att komma fram. Och det har du och jag och alla andra möjlighet att göra om vi har lust att göra jobbet. För nu sitter jag här och berättar i min podd att jag drog in nästan 1,5 miljoner på mitt yogaföretag förra året. Liksom, det låter ju som, åh, kul för henne. Men det är ju inte så att jag inte har gjort 100 år. Jag har haft massa utbildningar med för få anmälda. Jag har stått och jobbat gratis. Jag har gjort det liksom. Men till slut så paketerar vi ju det. Och jag har ju satt en riktning dit jag vill gå. Och nu fick jag liksom avkastning på att ja, du är på rätt spår. Men jag kan ju inte luta mig tillbaka nu och säga att nästa år kommer gå lika bra. Utan nu är det ju förfining, jobb, fix, don hela tiden. Men vad jag gör är att jag gör det som gick bra förra året. Det utvecklar jag nu. Det som inte gick bra förra året, det gör jag inte om.
Tack, tack för att du säger det, Angelica. Att du också är liksom... Att det är inte bara, nu hoppar vi in och så börjar vi yoga som blir miljonärer. Utan att det är så mycket jobb, så mycket erfarenhet, så mycket pröva, gå på nit, göra om. Det är så viktigt tack för att du nyanserar också.
Ja, men jag kan nyansera en till. Yogastudion, jag drev nästan 10 år. Det har absolut genererat en del pengar till mig. Men min lön täcktes till största del av barnyoga.com. Alltså mitt utbildningsföretag gjorde... Jag hade kunnat leva på den. På en liksom, lägre lön mot det jobbet jag gjorde. Och sen jobbade jag i stort sett gratis på studion. För att driva en yogastudio är otroligt svårt att få till. Med dagens kunskaper, om jag fick starta om en ny yogastudio, så skulle jag våga säga att jag skulle kunna ha en annan affärsmodell som jag tror på. Så läskigt att säga en sån här sak. Men jag är ganska säker på att jag har utformat en modell som skulle fungera. Det gjorde jag inte tidigare. Varför höll jag kvar i studion? För att det var fantastiskt. Det var ju det som gav mig en förankring. Det var det som lärde mig allt det som jag sitter idag och får avkastning på för att jag kan hjälpa andra med det. Och nu får jag ju jobba till exempel med studioägare och liksom ge dem mina tankar. De tar själva ansvar. Jag sitter inte och rådgiver. Jag coachar, jag berättar. Jag ger erfarenheter och kunskaper, målar upp bilder. De tar ju det som de tycker är intressant. Och jag får höra att det går bra. Underbart, underbart. Men tro inte att det är att luta sig tillbaka och sätta sig och meditera på saken. Nej. Slit är vad som krävs. Men det kan vara kul slit också.
Jag tror att vi behöver avrunda. Vi skulle kunna prata evigheter, men ifall folk ska lyssna så behöver vi nog sätta punkt.
Jag skickar med en sista grej där som jag har tänkt på mycket de senaste dagarna. Det är ordet momentum som kan vara lite amerikaniserat ibland. Men jag har bara själv från det här covid-träsket som jag var i. Att rida på saker när man har momentum. Att kunna, jag menar, en dag när det flyter på, när man är i det. Man har det här grit som man brukar tala om. Då gör man ju bara saker. Man tar det där jobbiga samtalet. Man tar ett beslut, det funkar. Den här veckan när man ligger hemma, i sig sjuk då. Men i alla fall att man inte har det här. Det här rullet igång, då är det ju på riktigt jobbigt att posta ett brev. Alltså det enda jag hade i min kalender, gå till brevlådan 100 meter, posta ett brev. Det vart ju en stor grej. Kan jag då lägga ut mitt år? Det är därför jag lyfter det så här, jag håller på att titta på nu. Kan jag få ha perioden när jag nästan inte behöver posta ett brev? För att det ska få vara så av skal att jag får den återhämtningen, den reflektionen. Och sen så låta det få vara intensivt i perioder. Istället, för då går det av bara farten. Det är bara det som finns hos mig just nu. Kanske kan det tipsa någon. Tack Veve för många kloka tankar.
Tack själv, jag har massa idéer och energi nu. Så jag ska ut i solen och skriva ner dem.
Ja men du, jag gör detsamma. Så ses vi under solen. Ha en riktigt bra dag så ses vi snart igen.
Du med, hej då!